Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Blir det den här veckan vi går med i NATO och vem vinner budgivningen om bensinen? Det reder vi ut idag, så häng med. Det är tisdag den 15 mars och dags för ännu ett späckat sammanträde i politikrummet. Även idag med Helena Gissegen.
Ja, hej.
Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och mig, Viktor Bart Kron. Kommer ni ihåg den där gamla goda tiden när frågor som skyddet för fjällnära skog och strandskyddet i glesbygden var de här centrala frågorna i svensk politik?
Ja. Det var tidigare det.
Ja, så sent som i höstas, va?
Ja, om ens det. 4 månader ungefär är det sedan dess. Det går väl att hävda att just strandskyddet fortfarande är den hetaste frågan i svensk politik. Men då handlar det inte längre om att skydda stränderna från centerpartister som vill bygga bastu. Utan skydda dem från ryska landstigningsfartyg och liknande. Vi har ett helt dominerande tema i politiken nu. Och det utgår naturligtvis från Rysslands anfallskrig i Ukraina. Däremot så finns det en rad olika områden som påverkas direkt eller indirekt av det här kriget. Och vi ska försöka beta oss igenom dem, tänkte jag, så att vi får en koll på läget. Och vi börjar med det som kanske är mest akut för just svensk del just nu. Och då gäller det flyktingsituationen, Helena. Du och några andra riksdagsjournalister träffade i förmiddags Anders Ygeman, som har ett visst ansvar för de här frågorna.
Ja, precis. Han är ju integrations- och migrationsminister. Och han hade ett möte med riksdagsjournalisterna där han gick igenom situationen och svarade på frågor helt enkelt. Och man måste faktiskt konstatera, tycker jag, att ministern är ganska avslappnad i den här situationen. Alltså samtidigt som man säger att kanske upp till 30% av Ukrainas befolkning kan komma att lämna landet. Det skulle innebära kanske 12-13 miljoner personer som flyr över gränsen då. Så tar han det ganska lugnt, trots att det då skulle, om Sverige tog emot sin andel, innebära uppemot 100 000 fler människor än under krisen 2015.
Ja, precis. Det blir, Sverige har 2% av Europas invånare och 2% av 12 miljoner blir någonstans i höjd med 250 000. Nu är det inte exakt så man räknar, och Sverige hänvisar ju till att vi tog så stort ansvar förra gången och jada jada. Samtidigt kan man väl misstänka att en något högre andel än den rent procentuella kan vara intresserad av att komma till Sverige för lång eller kort tid. Vi får se.
Men det som är lite intressant då är att han till exempel inte alls känner sig säker på det som generaldirektören för Migrationsverket sa, att 4 000 ukrainare per dygn kommer till Sverige. Han sa att det är väldigt svårt att kvalitetssäkra den typen av gissningar.
Han trodde att det skulle bli fler eller färre?
Nej, alltså han sa väl inget direkt om det, men han verkade inte så bekymrad helt enkelt. Han sa till exempel att det blir nog inga större problem med försörjningen för den här gruppen. Vad gäller bostäder så var han ganska avvisande till privata initiativ. Folk förstår nog inte riktigt vilket åtagande det handlar om och hur långvarigt det kan bli, och så där sa han. Sen fick han en fråga om hur det här kan påverka den redan ganska allvarliga kriminaliteten i Sverige. Tror han inte var något problem eftersom det är mest kvinnor och barn som kommer. Han tror också att de här flyktingarna kommer att återvända hem. Vi gjorde ju en enkät, Filippa Rogvall, vår kollega, gjorde en enkät bland partierna, och då är det ju många partier som menar att det mycket väl kan bli så att väldigt många ukrainare vill stanna i Sverige framöver, att de rotar sig, och då menar alla partier i regeringsunderlaget att det ska de få göra. Har man rotat sig och vill stanna i Sverige så ska man få göra det. Det upplevde han som en väldigt prematur diskussion, som man uttryckte det.
Det är det kanske. Väldigt mycket av hur den här flyktingsituationen utvecklar sig beror ju på hur kriget utvecklar sig. Men det är klart att det skulle kanske inte skada att ha en viss beredskap för att det kan utveckla sig på ett sätt där Ukraina eller betydande delar hamnar antingen i ett någon form av upplösningstillstånd, något Afghanistan liknande. Det finns ett väldigt starkt motstånd och en starkt inriktad ockupationsmakt. Eller att det helt enkelt hamnar under ryskt förtryck. Och inte i något av de lägena lär det ju vara aktuellt att börja skicka tillbaka folk.
Troligen till, inte, men nej. Det var verkligen hans uppfattning.
Det är ju också intressant, det är en helt annan. Det är liksom en enorm sent förändring från 2015 där det liksom inte finns, det finns ju egentligen inget tryck på regeringen för en stramare politik. Alltså det, snarare så är det i så fall, om några har intagit den stramaste positionen, så är det Socialdemokraterna här, och till och med Sverigedemokraterna accepterar ju det här mottagandet, och från Moderaterna har det snarare kommit kritik om att man inte liksom, man är kanske mer förberedd och så, men det har ju inte varit så att vi ska hålla igen mer, utan om något har signalerna varit motsatta. Det är ju, får man säga, en förändring.
Ja, men här var det väldigt tydligt då att det här massflyktsdirektivet innebär en tillfällig fristad, och sen återvänder man hem, och det är liksom grundutgångspunkten. Sen i rättvisans namn ska jag ju då framhålla att han sa att det är en kris, och det som är svårt just nu, det är registreringskapaciteten på Migrationsverket och att få fram boende, tak över huvudet till alla dessa som kommer, och sen blir det skolfrågan.
Jag tänkte säga det känns väl som en ganska nära het potatis att försöka ordna. Nej, men det är just eftersom det inte finns något parti som är emot själva mottagandet som sådant, så finns det väl vissa förutsättningar för att den här debatten på kort till medellång sikt kommer att handla om hur mottagandet sköts, alltså något av en managementfråga snarare än en invandringsfråga. Där kanske inte jag hade varit lika tillbakalutad om jag var ansvarig. För det känns som en utmaning oavsett egentligen hur långt perspektivet blir.
Det är väl lite hans stil att vara lite tillbakalutad. Sådär.
Ja, han gjorde en jämförelse med Systembolaget för att beskriva trycket på Migrationsverket. Det är som att Systembolaget skulle ha jul, påsk och midsommar på samma dag, flera dagar i rad. Och då får vi ju anta att han menar dagar före jul, påsk och midsommar, eftersom det är stängt på just de dagarna. Ändå en lite tillbakalutad liknelse att göra i ett krigsläge.
Ganska ygemanskt.
Det får man säga. Det är inte den enda frågan. Det finns fler. En som har varit med oss nu under några veckor, eller i över 70 år beroende på hur man ser det, gäller ju försvarsalliansen NATO. Och Sveriges vara eller icke vara i den. Hittills har det varit ett icke vara, men det pågår diskussioner inom partier, mellan partier, mellan Sverige och Finland, inte minst i Finland. Vi har inte gått med den här veckan. Socialdemokraterna har inte bytt linje officiellt. Vi har däremot haft ett mötesmaraton med Finland. Vi har träffat även Storbritannien inom ramen för Joint Expeditionary Force, som är ännu ett sånt där projekt som är väldigt nära att vara med i NATO men ändå inte är ett medlemskap. Thomas, det här är ju fortfarande en fråga där alla blickar mot Socialdemokraterna.
Ja.
Vad hör du?
Ja, nej men alltså, jag tycker det, Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har ju varit rätt störda av den här NATO-debatten och ändå, får man väl säga, försökt sätta punkt för den. I slutet av förra veckan fick man lite bilden av att de kanske skulle lyckas med det. De pratade ju om det här, och hon gjorde det här uttalandet med om att det skulle destabilisera vår del av Europa om man gick med och så. Men jag skulle säga att så här, min bild är att liksom, när jag pratar med mina källor från regeringshåll, så är det ju att de bygger ganska mycket av sin analys, som investerar mycket i nu, att Finland inte kommer svänga. Alltså det är den bilden Socialdemokraterna och regeringen har, att det är en missuppfattning där att Finland skulle svänga.
Det är en stor missuppfattning i så fall, för det tolkas ju väldigt tydligt så brett i världen, man kan säga så. Även en tidigare finsk statsminister som Alexander Stubb, som säger sig vara övertygad om att en omsvängning ligger ett par månader bort.
Ja, men jag har liksom inte riktigt fått en klarhet i vad man bygger detta på, men även liksom opinionen har ju svängt alltså på ett otroligt dramatiskt sätt i Finland, mer dramatiskt än i Sverige. Det är en väldigt stor majoritet nu för ett medlemskap, och statsministern Sanna Marin, hon som också är socialdemokrat, hon har ju ventilerat en tydlig öppenhet för en omsvängning, får man säga. Men sen kan man väl säga, alltså Peter Hultqvist då, svenska försvarsministern, han har ju, tycks ju närmast prata dagligen med sin finska motsvarighet Antti Kaikkonen,
som är centerpartist,
och Centerpartiet i Finland, alltså
det är inte riktigt Annie Lööf och Martin Ådahl.
Nej, det verkar inte, eller det är inte så, och de tycks ju ganska rörande överens om den här linjen att man ska sitta still i båten, så att det kommer ju lite olika signaler, ska man säga, från den finska regeringen, men det är ju, nej, men det är tydligt ju att Socialdemokraterna än så länge har liksom, ja, man har om möjligt liksom, man har bundit ganska hårt vid den här linjen som bygger mycket på att Finland inte svänger. Skulle Finland svänga, ja, men då riskerar ju man ju därmed att få vissa problem.
För någon vecka sedan så spekulerade vi ju lite grann här i podden om huruvida de kan prata öppet om de här frågorna, och det kan de väl naturligtvis inte göra. Man tänker sig att det finns en tankegång i den svenska regeringen om att man ändå ska öppna för ett medlemskap, så kan de inte riktigt säga det. Men det motsägs ju av att hon har varit så tydlig, att hon har sagt just det här med att det skulle vara destabiliserande. Det har ju du också liksom konstaterat då, att man stänger dörren på ett sätt som kanske är, man slår igen dörren.
Och får jag tolka det, Thomas, så låter det ju som att man vill inte att Finland ska ändra sig. Man trivs i den hållning man har. Har man någon uppfattning överhuvudtaget?
Nej, men det hävdar mig att man inte har. Men det får man väl ändå säga, att den svenska regeringen, det var därför fick en uppståndelse i Finland när Andersson uttryckte sig som hon gjorde. För det var ju, jag menar, det, när hon säger att det skulle destabilisera norra Europa om vi gick med, så talade hon ju rimligtvis även för Finland där. Det var därför det var känsligt. Men det är ju liksom, det är tydligt att rent konkret tycker jag också, det man hör är ju att så här, från när man pratar med företrädare från regeringshåll, är att så här, en rad frågor som skulle behöva svar har inte svar, och man bedömer att Finland inte heller har fått dem. Alltså, hur skulle verkligen alla de här NATO-medlemmarnas parlament säga ja till? Skulle de välkomna Sverige och Finland? Det menar man att det vet man inte. Det skulle ta flera år, antyder man. Har man fått tydliga säkerhetsgarantier under den anslutningsprocessen från till exempel USA? Nej, det tycks svenska regeringen göra bedömningen att man inte har fått. Något annat man kan notera här är att Magdalena Andersson lutar sig mot de här frågorna som ju alldeles uppenbart inte är hennes hemmaplan. Hans Dahlgren till exempel, EU-ministern, hennes ministerkollega där på statsrådsberedningen, han, och även Peter Hultqvist, är ju väldigt viktig för henne här. Det är ju personer som är väldigt tydligt motsätter sig en omsvängning, vad jag får höra. Så att det är, möjligtvis är, skulle man kunna säga att liksom, en person som också många säger är viktig för henne här är ju Mikael Damberg, finansministern, och han har ju liksom lyft fram det här vikten av att Sverige och Finland går hand i hand. Jag gjorde en intervju med honom här nyligen där han liksom utmålar sig själv som en försvarsvän. Han pratar om sin egen historia med en morfar som blev dödad i det finska vinterkriget. Det är lite intressant. En del som ändå tror på en omsvängning menar ju att de två tillsammans kanske är de som fattar beslutet i så fall om att...
Ändå en oväntad vändning på en politisk karriär i så fall. Man har följt Mikael Damberg, han har haft alla möjliga frågor, men hade någon sagt för 10 år sedan att det där är mannen som kommer ta Sverige in i NATO, så tror jag att väldigt många hade blivit ganska förvånade.
Får du den känslan att han möjligen...
Han är ju väldigt noga med, när han ändå fått frågor och har skickats fram av henne, så har ju han uttryckt sig, liksom, han har väl egentligen inte sagt någonting så, men han har ju liksom varit noga med att inte stänga dörren lika bestämt som hon gjorde där när hon sa att det skulle destabilisera. Sen ska man säga att hon backade från det, och det finns en öppenhet, och jag tror att är det så att Finland svänger här, det måste man ändå liksom, om man ska landa i det, så är det ju det som ju liksom, till exempel om man pratar med företrädare för svenska Moderaterna, tror ju verkligen det, och det är så de tolkar det och så många tolkar det. Men då är det ett nytt läge, och då tror ju många som man pratar med i partiet att även Sverige kommer svänga. Så är det ju.
Lösningen kanske är att vi går med i Finland och sen får vi se. Då löser sig problemet, menar jag. Då behöver vi inte ens, om vi ansöker medlemskap i Finland eller ingår i någon slags försvarsunion under Sauli Niinistö, och sen får vi se.
Ja, men det är väl precis det Hultqvist, han liksom, det känns som att han lanserar nya försvarssamarbeten med Finland dagligen här. Ja.
Det man ska komma ihåg är ju att regeringen nu ändå har sagt att nu kallar de in partierna till att göra den här säkerhetspolitiska analysen. Så det ska ju ske nu. Och troligen med start på torsdag. Så det verkar ju vara ganska snabb manöver.
Men jag pratade precis här innan vi spelade in detta med en ledande moderat företrädare som var tämligen övertygad om att det kommer ett avgörande NATO-frågan innan valet, och att Socialdemokraterna kommer svänga. Vi får se.
"90-talsinflationen är här", ropar tidningen Dagens Industri på sin första sida idag. Det är väl inget entydigt positivt besked, får man säga. Det är inte bara kriget mot Ukraina som ligger bakom det här, men de ekonomiska konsekvenserna av säkerhetssituationen i Europa börjar bli ganska kännbara. Och det gäller väl mest akut just nu drivmedelspriserna. Det kom igår ett nytt stödpaket från regeringen, i alla fall beskrev man det så. Mikael Damberg, nya finansministern, var det som presenterade det. Helena, vad handlade det om nu då?
Ja, det var ju ett stort paket. Det omfattar ju 14 miljarder kronor totalt, och det handlar ju då om att sänka skatten på drivmedel så att bensin och diesel skulle bli 1,30 billigare vid pump utöver redan beslutade 50 öre. Man har tänkt sig att se över reseavdraget. Det finns inget färdigt förslag ännu där, som vi har fått se i alla fall. Man fryser reduktionsplikten, alltså det här kravet kravet på att blanda in miljövänligt bränsle och lite annat.
Vilket gör att priset går upp eftersom miljövänliga bränslen är dyrare.
Just precis.
Den förslag som Miljöpartiet, om de hade suttit kvar i regeringen, hade
bromsat, stoppat.
Hade lämnat regeringen.
Ja. Och sen så är det mest uppseendeväckande förslaget är ju det här att alla som äger en bil ska få 1000 kronor i bidrag. 1500 kronor för de som bor på landsbygden. Vilket väl ungefär motsvarar då en full tank med diesel.
Och det är en ren helikoptercheck som inte har någon koppling till något man gör eller ens att man tankar, utan det är ett bilägarbidrag.
Kreativt, men det är
lite som barnbidraget.
Det där har ju skapat en storm av kritik i alla fall. Oppositionen tycker det är en konstig logik. Regeringen höjer först skatterna och sen delar man ut bidrag så att folk ska ha råd att betala den höjda skatten. Och man måste väl ändå säga att det är ganska okonventionell politik det här att dela ut 1000 lappar på det här sättet.
Det börjar ju bli något av ett mönster. Det är flera grejer. Det var ju redan under coronakrisen när Liberalerna skulle ha igenom något jobbskatteavdrag som blev utformat till en klumpsumma som väl ska komma nu i sommar. Eller
hur? Ja, visst. Ja. Det har jag glömt.
Men ja, det är nog många glada för att många har. Det finns andra exempel också. Det har blivit en trend i det här att här kommer en check.
Men det är alldeles uppenbart att under den här pandemin så har det liksom saker som har liksom öppnat upp. Liksom det här liksom, överhuvudtaget så är det en helt annan, men dels gäller den här väldigt strama finanspolitiken som ju var helig tidigare för Socialdemokraterna och Moderaterna, den har man släppt, och också den här att komma med den här typen av, som ni säger, en 1000 lapp till alla bilägare. Det känns som att det hade varit svårt att se tidigare, men det har på något sätt blivit mer tillåtet nu. Det är mer kreativt på Finansdepartementet.
Ja, vi får väl se om det tillåts även i riksdagen. Det finns ju en liten detalj där att man behöver stöd också, men vi ska säga det först att oppositionen har ju svarat på det här, eller i flera fall varit ut långt tidigare, och det har blivit något av en budgivning här om vem som vill sänka priset på drivmedel mest. Moderaterna, de vill sänka priset på en liter diesel med 5 kronor. Det låter mycket, men alldeles för lite, säger Kristdemokraterna. De vill se ett 9 kronor lägre dieselpris, och bensinpriset vill man sänka med 5 kronor liten. Mest värst, som vanligt, Sverigedemokraterna. Dieseln ska ner med 10 kronor liten och bensinen med 6,50, meddelade man idag vid lunchtid. Och därmed vinner Sverigedemokraterna budgivningen. Eller? Vänsterpartiet, de har sin ideologiska inriktning trogen istället valt att gå fram med ett pristak. 18 kronor liten för bensin, det är vad man maximalt ska behöva betala i Sverige oavsett vad marknaden och världsläget sätter för priser. Det ska också finnas ett tak för diesel, det är man inte riktigt på det klara med exakt vad det ska vara, men ett tak ska det vara. Det är en tydlig ideologisk skillnad här. Socialistiska pristak eller marknadsliberala skattesänkningar och regellättnader, dock med samma mål. Ett mål som vi inte riktigt såg skulle bli en av valårets stora saker. Vem som kan göra bensinen billigast.
Nej, men det är ju plånboksfrågorna gör väl rent generellt här, kan man säga, lite comeback i och med det här. Nu får man se hur stora de blir i valet, men det var ju ett tag sedan vi hade en valrörelse där det var plånboksfrågor i centrum. Det blir spännande att se om det håller i sig.
Ja, det är ju så fruktansvärt dyrt med bensin och el och även mat nu i vissa fall, så att det är inte så konstigt att det har blivit så. Eller att det blir.
Nej, för 4,5% som inflationen bedömt var, och det var då innan kriget, så vi får väl se hur det där utvecklar sig. Det kan få eventuellt större konsekvenser för vad som blir stort i valet än exakt vad bensinen ska kosta, som ju påverkas av andra faktorer också.
Men sen kan man väl säga att det är väl liksom, trots denna budgivning så är det väl ganska mycket som talar för att det är regeringens förslag som trots allt kommer att gå igenom.
Eller? Tror du det, Thomas? För det är ju en intressant och relevant fråga i och med att för 2 år sedan ganska exakt så stod ju socialdemokratiska och miljöpartistiska ministrar och smattrade iväg krisbudget på krisbudget på krisbudget och pratade om coronakrisens utbrott. Man gjorde väldigt stora saker väldigt snabbt. Nu igår så stod Mikael Damberg, då stod man dock bredvid centerpartister och liberaler. För då fanns det ett januarisamarbete som man då kallade ihop och gjorde budgetar med, och så drev man igenom det i riksdagen utan några som helst mankemang. Igår stod Micke Damberg ensam med sina 28%. Men
mentalt,
du tror ändå att det är han...
Mentalt 45.
Mentalt 45. I andras ögon 12. Nej, men hur ser förutsättningen egentligen ut för regeringen att få igenom sina krispaket, kan man ju fråga sig, med tanke på att oppositionspartierna, det vill säga de sju partierna i riksdagen som inte är socialdemokrater, omedelbart börjar prata om helt andra saker som de vill göra och prata om hur man ska trumma ihop stöd för det. Vad blir det?
Ja, alltså, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte exakt hur oppositionen kommer gå fram här, men det man kan säga hittills då, sedan den här 28-procentiga enpartiregeringen har tillträtt, så har de lotsat igenom fyra extraändringsbudgetar i riksdagen, tror jag. Och det som har visat sig, och som socialdemokraterna Mikael Damberg beskriver det som en fingerfärdighet här, men det är ju så att de, när det är bråttom, så har regeringen en väldig fördel, som med elstödet som ju man dömde ut från Moderaternas sida och oppositionspartier, men sen när det kom till kritan så hade de inte möjlighet att lägga fram ett genomförbart förslag. Det fanns ett förslag på riksdagens bord och det var regeringen, så det gick igenom. Det är ju vanskligt.
Därför att man då stödde det för att alternativet var värre. Att
ja, nej, men precis, och det är ju det som är problemet, att jag vet inte, vi får väl se vad oppositionen hur liksom, om man kan här, ja, men om man kan gå fram med förslag som skulle kunna vinna. Men det har ju under den här pandemin nu, och vi har sett på under de här vintermånaderna, vi såg det med elstödet och andra fall, att det har varit svårt för oppositionen att kunna ta fram så snabbt genomförbara förslag som regeringen sen ska implementera.
Samtidigt kan man ju notera då att han stod där på presskonferensen igår och vädjade till övriga partier att stötta det här garantitillägget, Norsi-tillägget som vi kallar det här i podden och som även Vänsterpartiet kallar det, 1 000 kronor till pensionärerna.
Som nu plötsligt är förvandlat till någon form av krigsstöd, ja, några månader senare.
Och socialdemokratisk politik.
Det här är då alltså en reform som man uppfann sent på kvällen innan en statsministeromröstning, och som enda anledningen till att Socialdemokraterna driver förslaget är att Magdalena Andersson skulle kunna väljas till statsminister då med en rösts marginal. Nu är det ett krigsstöd, vilket väl är något av den där fingerfärdigheten kanske som du pratar om, Thomas.
Ja, så är det. Jag tycker man kan väl säga här att det här ändå vittnar lite om hur svårt det är att vara opposition, en riktig opposition i kris.
Och det leder till, jag tycker, man hör att det är lite frustrerat i oppositionsleden. Det är ju inte bara det här, det är mycket som går dem emot.
Ja, nej, men verkligen. Jag tycker man har pratat med rätt många ledande företrädare från Moderaterna och Kristdemokraterna och andra partier som uttryckt en viss frustration. Och å ena sidan så tycker man ju, så framhåller man ju, att man tycker att Magdalena Andersson inte alls klarar det här särskilt bra, att hon visar att hon är minsann inte har någon diplomatisk fingertoppkänsla. Samtidigt så bara rusar hon i opinionen, och just det här faktumet som jag tror vi var inne på, det här med att Socialdemokraterna står där och kan liksom verka som om de var ett 45% parti igen. De lyckades bli av med Miljöpartiet, vilket har visat sig vara en väldig fördel för Socialdemokraterna nu. Sossarna är väldigt glada över det. Jag tror att det skapar viss frustration. Det gör ju att Socialdemokraterna har väldiga möjligheter här att vara pragmatiska och ta olika förslag från Moderaterna och sänka skatter på bensin och drivmedel som man inte hade kunnat göra annars.
Nej, men det är ju lite det som händer här. Alltså på ett sätt får ju oppositionen till höger väldigt mycket gehör för sin politik den här våren, får man ju säga.
Ja, det är verkligen. Det är Moderata...
Men de får inte betalt av väljarna.
Nej, de får inte betalt av väljarna, och varken på kort eller lång sikt verkar det som, men det måste vara ett märkligt läge. De får precis så mycket politiskt inflytande som de önskar sig, men det leder ingen vart.
Tänker du det för Liberalerna som har varit för NATO hur länge som helst och som har tyckt att den här gasledningen från Ryssland absolut aldrig borde ha byggts och så vidare och så vidare. Mm. De ligger kvar och skvalpar.
Ja, till och med den enda mätning som har publicerats som efter krigsutbrottet och före denna poddsinspelning, det var en demoskopmätning, där backade Liberalerna ordentligt, i den mån man kan backa ordentligt med deras grundantal. Och det världen är inte rättvis, för nog alla, och det har Jan Björklund sagt själv, alla gjorde bort sig om försvaret från början, men Liberalerna var ju trots allt först med att prata om upprustning. Men det är ingen som kommer ihåg eller bryr sig om idag.
Nej, men det här är väl liksom en fråga där Sabuni, som hon inte har jobbat med särskilt mycket mer tidigare och så. Man kan väl säga att det är ju, nu får vi se vad kommande mätningar visar, men att det analysen när man pratar med borgerliga företrädare är väl att det här kommer gynna Moderaterna på den kanten, och på den rödgröna sidan så gynnar alldeles uppenbart S på Miljöpartiet och Vänsterns bekostnad. Men det man ska ha koll på här, och det alla de här strategerna nu har koll på, det är ju blockbalansen, om det är så att det också, för det är väl någonstans någon form av konsensusanalysen här att det här är problematiskt för Sverigedemokraterna, det är inget som kommer gynna dem. Tappar de tillbaka till Moderaterna så är det inte någon fara för Moderaterna, men däremot är det så att de också kommer tappa väljare till Socialdemokraterna och Magdalena Andersson här med hennes väldigt höga förtroendesiffror. Då är det bekymmersamt. Man märker att det finns en oro ändå i borgerliga lägret att vi ska gå in i en valrörelse där Socialdemokraterna är ett 30% parti. Det har liksom varit mentalt viktigt för borgerligheten att Socialdemokraterna, vilket man påpekar jämt, att det är ett 20% parti numera. Ja. Men går vi in i valet där det står en trea först där, så är det, ja, det ger en viss fördel för S.
Så. Det ser ut som att det bara är att vänja sig vid det. Det är de tendenserna vi har. Vi ska avrunda med en liten koll på pengarna, andra pengar. Det är ju så att i förra veckan så meddelades det att Sverige ska göra en kraftfull upprustning av försvaret. Alltså i ett normalt nyhetsläge hade det här varit en otrolig nyhet. Vi ska alltså satsa långt mycket mer än det som redan var planerat, vilket var en ökning i sig. Så snart som möjligt ska vi nå 2% av BNP i försvarsutgifter. Kanske framstår som ett lite märkligt mål, men just på försvar och bistånd så har man ju sådana mål. Det ska vara en andel av vår bruttonationalprodukt. I konkreta kronor och ören så skulle det här handla om drygt 40 miljarder mer i år. Men så mycket blir det inte i år, vad det verkar. Det finns inget exakt datum för när de här 2% ska vara uppnådda, men det ska vara så snart som möjligt. Diskussioner pågår om pengar på kort sikt, Helena. Det sägs gå trögt. De pågår idag. Vad har vi för status just när vi sitter här?
Ja, men de sitter ju just nu och hoppas vara färdiga före 15, men det finns reservtid inbokad ikväll. Och även imorgon, så vet jag förstått. Det är ganska svårt i ett läge. De är ju inkallade för att i första hand nu då definiera behoven av att av tillskott i försvaret här och nu i år, alltså 2022.
Och de är försvarsberedningen.
Försvarsberedningen.
Det vill säga alla partier i en särskild
alla 8
kommitté.
Partier representerade där. Och enligt våra källor så erbjuder försvarsministern under 2 miljarder kronor, och det tycker högeroppositionen är för lite, fast de tycker det i varierande grad då. Det finns en hemlig prislista från försvaret där de har skrivit vad de vill ha och vad det kostar. Men den
en ganska
listan,
lång lista, va?
Ja, den är ju lång, men vi vet ingenting om vad prislapparna är för de olika paketen som de önskar sig då. Liberalerna vill ju ha 30 miljarder omedelbart. De vill ju att man ska använda sig av det som kallas för beredskapskrediten, men det avfärdas helt av andra då. Det här du pratar om 2% av BNP, det anser de flesta som jag har pratat med att det kommer i nästa steg. Nu handlar det om miljarder som eventuellt läggs i vårändringsbudgeten eller nu i en extra ändringsbudget. Så att det är liksom akut pengar.
Möjligen lite förvånande ändå att regeringen håller igen så mycket om man ändå, när man ändå sänder ut signalen när Mikael Damberg säger att man ska ta och bränna på och sådär och snabbt komma upp i försvarskapacitet. Då hade man kunnat tänka sig att man snarare skulle vara lite framtung och lägga mer nu om man vill ha resultat snabbt.
Ja, i alla fall ge försvaret vad försvaret vill ha, tänker man ju. Men det är en förhandling som pågår och eventuellt idag och kanske imorgon får vi veta hur det har gått då.
Ja, vi följer det ärendet liksom alla andra ärenden med koppling till den här krisen och förhoppningsvis någon gång i framtiden även andra ämnen i svensk politik. Tack för idag, Helena Gissén.
Tack själv.
Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Jag heter Viktor Bartkron. Det här var Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Tillbaka nästa tisdag, liksom varje tisdag. Hör oss igen då. Tack för att ni var med idag. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.